Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. Podplay. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl. Och det är avsnitt 119. Smaka på den, Jinghede. Oh,
där satt den. Hörde du att jag var lite offensiv när jag påade dagens avsnitt?
Ja, men jag kände att du hade ett bukstöd som jag inte har hört på länge. En grundspänning,
jag har
liksom
gjort sit-ups.
Ja, hur mår du i de bakre regionerna?
Jo, tackar som frågar. Tackar, tackar. Det går framåt, tycker jag. Jag har tagit mig igenom min första 5 kilometers promenad på kanske 2 år utan att bryta ihop av att det gör ont. Så att det är ett bra tecken.
Och du har fått bort det här liksom vaggandet?
Alltså, det handlar ju delvis om bukstöd och muskelstyrka och bålstyrka och allt det där. Men till hälften skulle jag vilja säga sitter det ju också i hjärnan. Det gäller ju att lära om ett nytt liksom gångbeteende nu när smärtan är borta. Och det är inte så himla lätt, ska jag säga. Och speciellt inte om man blir lite trött. Då blir det lätt ett litet återfall.
Det kan jag minnas när man hade vant in sig med det här att stå och skicka en vagn fram och tillbaka som besatt. Ja. När man själv står med ICA-vagnen sådär, med två paket konserver i, eller två tomatkross, och någon kommer fram och säger, du, jag tror hon har somnat nu. Man bara, okej, okay, armen går av sig själv bara, för att jag råkar hålla någonting som liknar en vagn.
Jag tror dina Heinz också.
Ja, Heinz och Heinz, de har somnat nu. De två tyska bröderna du har klämt ut.
De två tyska bönorna som ligger där. Ja, oh, herregud.
Nej, men det är krimtorsdag, Anna. Vi har fått väldigt mycket respons på måndagens spaning om Mu och Ma.
Ja, det är ju roligt ju. Det är kul.
Jag har själv faktiskt kommit på att tankarna kring de här mellanrummen och tomheten har fladdrat förbi med en helt annan. Alltså, den har inte bara fladdrat förbi, utan jag har fångat tanken och faktiskt begrundat den lite mer nu, sen vi hade den där spaningen.
Ja, alltså man förhåller sig lite annorlunda till mellanrummen man omges av.
Ja.
Så är det. Är det kul?
Det är roligt. Ja. Men idag är det banne med krim, och idag skall vi, vänner, vi ska prata om seriemördare.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Har vi mycket på seriemördare?
Alltså, jag är ju svårt förtjust i seriemördare, höll jag på att säga. Alltså, det är något som kittlar mig när det gäller det här brottsfenomenet på så många sätt. Alltså, det är ju illa nog att mörda, att ta livet av en annan människa. Det är ju i sig ett mysterium hur de människorna drivs. Men att göra det på 200 människor, eller för den delen 10. Alltså, det är något så djupt stört i det, och samtidigt intressant att försöka förstå psykologin i det.
Och just därför att det är så stört, tror jag, det är svaret på varför detta har porträtterats i filmer och tv-serier i vänstervarv.
Ja, men verkligen. Men är det inte en ganska stereotyp bild man får av seriemördaren i de sammanhangen?
Ja, det är ju den där knasbollen i Seven, ungefär.
Ja, just det.
Mm.
Nej, men alltså, jag tänker så här. Jag tror att många kommer ihåg en nyhet som basunerades ut för bara ett par år sedan. Kommer du ihåg, eller namnet Nils Högel, är det bekant?
Nils Högel?
Mm.
Nej.
Det här var ju, jag tror det var 2019. Det är ju alltså en tysk sjuksköterska som blev på, vad säger man, pågripet.
Pågripet?
Pågripet.
Jag blev pågripet.
Han jobbade på något form av vårdboende, den här sjuksköterskan. Och det hände en massa konstigheter runt honom. Ena dagen räddade han livet på folk och blev lite så här hjälteförklarad, typ. Mm. Och samtidigt så dog det väldigt mycket människor runt omkring honom. Och det här gjorde att man drog öronen åt sig, naturligtvis. Han kallas för den tyska dödsängeln.
Mm.
Och han dömdes
till... Nu ringer en liten klocka, Jundal.
Ja, det gör det. Han dömdes alltså till livstidsfängelse då för något eller några år sedan för att ha bragt 85 människor av livet.
Satan!
Mm. Och det är ju inte så ofta man hör talas om de här casen ju.
Har vi några svenska kända seriemördare?
Ja, det har vi. Känner du igen det här caset med sjukhusmorden till exempel? Sjukhusmördaren i slutet på 70-talet. Nej. Anders Hansson. Nej. Han, det är väl lite samma modus. Och det är faktiskt någonting som kommer tillbaka. Om man tittar liksom i världen på uppmärksammade seriemordsfall så är det inte sällan människor med sjukhus, så att säga, erfarenhet eller alltså, jobbar inom vård och omsorg på något sätt. Mm. Det är en miljö som på något sätt... den återkommer.
Men kan moduset där eller motivet där vara någon form av hjälpande? Men då går de inte in under kategorin seriemördare, eller?
Jo, absolut. Det kan det absolut vara. Då pratar vi om någon form av barmhärtighetsmotiv eller ett altruistiskt motiv. Ja. Och det känner vi igen från ganska många såna här fall, faktiskt. Men det är likväl... mord.
Ja. Ja, jag fattar. För de jag tror folk mest tänker på när det kommer till Sverige, det är väl Lasermannen och Kvick, typ.
Ja, det får man säga. Peter Mangs, naturligtvis. Ja, och sen har vi några, så att det finns några exempel trots allt. Hilda Nilsson, till exempel, änglamakerskan, hon dödade spädbarn i slutet på 1800-talet.
Mm-hmm.
Hon utgav sig för att vilja ta hand om spädbarn så att barn som inte var önskade lämnades till Hilda. Och man trodde ju då, levde i tron att de skulle få det bra där. Men det visade sig att så var det inte, utan hon hade ihjäl dem istället.
Jädra.
Så att vi har några såna här inte så trevliga liksom, historiska exempel på fenomenet seriemördare eller mörderskor. För det händer att det är kvinnor också.
Vi var ju inne på lite olika motivbilder och sådär, men kan du dra, vad är definitionen på en seriemördare?
Det finns några varianter, men den som jag tror är den mest vanligt förekommande, det är FBIs, eller Kesslers från 76. Och då pratar man om minst 3 mord som ska ske då vid isolerade tillfällen, eller avgränsade av en så kallad avkylningsperiod.
En liten ma.
Precis.
Du ser, jag återkommer. Ja. Ni som inte förstår, ni får faktiskt lyssna på veckans spaning som var i måndags, avsnitt 118. Men en liten period av ingenting däremellan, mellan 2 mord, det var det jag ville åt.
Ja, men precis. Och annars, om det inte är en avkylningsperiod, då tangerar det ju definitionen för massmord istället.
Mm.
Ja.
Och där... På massmord, där faller ju till exempel de här PDV in som vi har pratat flera gånger om. När det kommer någon till en plats så har det ihjäl massa människor eller självmordsbombar eller ja, där det dödas många på en gång. Det går inte under definitionen seriemördare.
Ja, men precis. Och det speglar ju lite grann uppsåtet hos de här gärningspersonerna. Mm. Massmördaren vill ju att många ska dö vid ett och samma tillfälle.
Mm.
Det kan vara självmordsbomber som du vinner på, diktaturer känner vi igen det från, folkmord, vansinnesdåd.
Vilket land leder, vad finns det flest seriemördare?
Ja, jag vet att under 80-talet så var det i särklass flest i dels USA och dels Ryssland. Men man ska också komma ihåg att det här kanske inte är ett så välstuderat fenomen i hela världen. Och jag vet inte hur man har liksom räknat på den här uppgiften heller. Alltså om det är flest antal dömda eller... Ja, men det är svårt att få fram tillförlitlig statistik här. Och det beror ju helt enkelt på att det är ett fenomen som inte studeras i alla världens länder. Men det är ett ganska välbekant fenomen i USA. Och som sagt i Ryssland.
Jag tänker, det finns en film som heter Copycat. Finns det en stor copycat-effekt när det kommer till seriemördare? Det känns ju så, men mest baserat på film och tv-serier.
Ja, ja, du tänker att en person skulle mörda en annan person och sen skulle en annan mördare upprepa gärningen?
Ja, film och serie, de brukar ju göra en liten grej av det där att seriemördare... För det finns ju så lång tid att tänka. Om man tänker på en massmördare eller en PDV-attacker, det kan ju vara en ganska impulsiv handling. Men om du mördar människor över lång tid och med avkylningsperioder emellan, du kan liksom inte vara helt impulsiv i alla tillfällen. Och då finns det ju en del liksom fiktiva händelser där någon har gjort någonting för jättelänge sedan. Och sen kan man hitta seriemördare idag som då har inspirerats av tidigare seriemördare.
Mm, jag förstår.
Alltså, har du hittat något sånt?
Jag är ganska tunn där, får jag säga. Men däremot så tyckte jag det var intressant det här när du pratar om impulskontroll och impulsivitet. För att det här är ju någonting, fenomenet seriemörderi är något som vi förknippar med psykopati. Ja. Och psykopaten är ju ganska känd för att ha en halvtaskig impulskontroll. Ja. Men tvärt emot så är det faktiskt så att väldigt många seriemördare har en god impulskontroll.
Mm.
Många planerar sina gärningar väldigt väl. Men jag tänkte att, kan jag inte få lotsa dig igenom ett litet fall? Och så kan vi... prata i små grupper efteråt.
Gärna. En bikupa.
Vi kör en liten
bikupa. Jag och mina löss sätter mig en bikupa här sen. Ja. Kör.
Ja, men, för jag tänker så här, så att vi kan hänga upp liksom faktan här lite kring någonting. Så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om Andrei Chikatilo. Är det ett namn som klingar bekant?
Ja, inte alls.
Det här handlar alltså om slaktaren från Rostov.
Oj, det är en titel som man får leva upp till.
Ja, den förpliktigar, kan man säga. Nej, men det här handlar om en av världens värsta, skulle jag vilja hävda, sadister och seriemördare. Och han har varit föremål för åtskilliga, både böcker och filmer och you name it. Så att det är säkert många av våra lyssnare som känner igen namnet och caset, men kanske inte fullt ut har fått liksom bilden av vem han faktiskt var.
Mm.
Chikatilo föddes då på 30-talet och i Stalins Sovjet. Vi snackar tuffa tider här. Han växte upp under väldigt fattiga förhållanden. Jag vill bara ge dig lite bilden här av hur en person kan formas till att bli seriemördare.
Mm.
Han växte upp under extremt fattiga förhållanden här och det sägs och det här, man får ju förhålla sig till det här som hyfsat obekräftade uppgifter, men det sägs att han till stor del under sin uppväxt levde på gräs. Det var sån hunger...
Menar inte du Mariana, utan du menar gräs.
Gräs som i gräs, helt enkelt. Det var ju så... Hungersnöden var så utbredd under Stalins styre, helt enkelt. Så att han var utmärglad och... i rätt risigt liksom fysiskt skick.
Mm.
Och det här gjorde, och dessutom ska jag säga, så sägs det att han också skulle ha fötts med ett handikapp, nämligen hydrocefalus, vattenskalle. Och han var extremt närsynt. Så han hade liksom, han hade inte det fysiska.
Det var uppförsbacke.
Ja, så skulle man kunna uttrycka det.
Ja.
Dessutom var han då son till en far som var soldat. Och som tillvaratogs under kriget och satt liksom fånge länge. Så han var dels frånvarande, men han betraktades också som lite en person som inte hade offrat sig för sitt land. Liksom. Och det här sköljde över på Andrei då. Han utsattes för ganska hård mobbing helt enkelt under hela sin uppväxt i skolmiljö framförallt. Det sägs att han har haft en annars god relation? För det kan man ju alltid tänka sådär. Det är intressant att se hur har anknytningen sett ut hos de här personerna till sina föräldrar. Och den lär har varit hyfsat god till hans far, men desto sämre till hans mamma under uppväxten. Men i alla fall, han togs upp i tonår och vuxenliv, lyckades skaffa sig en ganska fin utbildning och ja, hankade sig fram med rätt så bra jobb. Han jobbade som lärare i ryska under många år. Han gifte sig och skaffade barn och levde då ett, ja, men man får nog kalla det för ett ganska normalt liksom familjeliv. Och samtidigt då som han gör detta så mördar han framförallt unga kvinnor och barn. Han greps 1990 och dömdes lite senare till döden. Och då dömdes han för mord på 53 kvinnor och barn. Hans brottskarriär började då i början på 80-talet. Och det här utspelar sig då i Rostov, därav hans nickname här, va? Chikatilovs brottsbana, den började i början på 80-talet, 82, nära Rostov. Och det är då man upptäcker liket av en 13-årig flicka. Och man förstod ganska snabbt att det här var någonting udda. För det första så är det ganska ovanligt att barn mördas. Och särskilt på ett sånt brutalt, närmast sadistiskt tillvägagångssätt. Den här då flickan hade utsatts för ett besinningslöst våld och framförallt ett massivt knivvåld.
Och ingen som helst relation till honom?
Nej, man kunde inte se att det fanns någon i den här flickans omgivning, alltså någon relation egentligen som verkade bekymmersam så. Det fanns inga tecken på eller spår efter honom konkret vid det här första tillfället. Mördaren hade då stuckit ut hennes ögon, så hon var dessutom stympad. Och då tänker man ju direkt att det här skulle vara någon form av signatur. Mm. Men man resonerar också kring, kan det här vara kopplat till folktron? Alltså det här att det sista man ser innan man dör bränner sig fast på näthinnan. Alltså det fanns såna här uppslag man jobbade utifrån. Och normalt när man inleder en mordutredning så tittar man ju på motivet. Och i ett sånt här fall så är det ju väldigt svårt att se något uppenbart motiv. Tankarna förs ju lätt till, är det här frågan om någon form av satanistisk kult? Eller med tanke på att hennes ögon saknades, handlar om organhandel? Alltså det strömmade in ganska mycket tips. Polisen jobbade målinriktat med att följa upp de här. Men innan man liksom kom någon vart så dök det upp nya lik. Och den sommaren som då följde efter att man hade hittat den här 13-åriga flickan så anträffas ytterligare 6 kroppar. 2 pojkar och 4 flickor.
Ja, jag tänker att måste jag jobba på ordentligt om han börjar i början på 80-talet och han blev gripen 90.
Ja.
Och han mördade, vad sa du, 53?
Han dömdes för 53.
Oh, han jobbar på rejält.
Ja, verkligen. Verkligen.
Ja.
När då de här ytterligare 6 barnen, för det var företrädelsevis barn eller individer mellan 9 och 18 år. När de hittades då så förstod man ju att det här måste vara fråga om en seriemördare. Så man gjorde som man brukar göra i de här fallen. Man försöker kartlägga de här fallen och se, finns det likheter mellan dem? Och det gjorde det ju. Dels så var det unga individer. Dels så var det fråga om ett massivt övervåld i samtliga de här fallen. Morden skedde ofta nära transport, liksom områden, tåg och busstationer. Kropparna hittades oftast i buskage. Deras munnar hade fyllts av jord. Och då tänkte man att det handlade om att man skulle förhindra de här offren att skrika och ropa på hjälp. De hade organ som var bortskurna. Och de hade förgripits på sexuellt. Så att om man hittade då bland annat sperma i anslutning till kropparna. Och det var ju något som man då hängde upp sig på och förstod att man nog hade att göra med en sexualsadist, helt enkelt. Men det här var ju då på 80-talet, det vill säga långt före DNA-tekniken. Och det man kunde göra på den här tiden, det var att utröna blodgruppen hos den person som hade avsatt sperman. Och det gjorde man i det här fallet, och det visade sig att det var blodgruppen AB, vilket är en mycket vanlig blodgrupp.
Mm.
Och om vi jämför det med dagens situation, om man får fram så att säga en DNA-profil, då vet vi att man kan använda sig av möjligheten att masstopsa till exempel. Men som sagt, här var man ju väldigt begränsad, så att ja, det fanns helt enkelt inte utrymme att försöka jobba egentligen med det här fyndet. Man hittade också gråa, korta hårstrån på de här kropparna, på flera av brottsplatserna. Så att man var ganska säker här nu på att det var samma individ som hade utsatt de här offren. Nåväl, morden fortsätter under hösten, och i december så anträffar man ytterligare ett offer. Olga Stalmachenok heter hon, och hon anträffas då mördad med över 50 knivhugg och hela sitt underliv uppskuret. Så alltså, återigen, det var det här sadistiska moduset, ohyggliga liksom, scener som då spelas upp här.
Fanns det något samband mellan alla offren? Eller var det helt random offer?
Fast ja, det var helt random.
Alltså, det var samma ålder. Var det bara tjejer?
Nej, även pojkar.
Och inget samband mellan offren?
Nej, inget alls som man kunde se. Men däremot så var det väl så att det här skedde ju då i en ganska liten stad. Mm. Och där det var begränsat med polisiär resurs helt enkelt.
Och det här... Vilken skräck för alla familjer att leva och bo i den där staden.
Exakt.
Och det var om man bara ser vad till exempel Hagamannen gjorde med en hel stad under en period.
Ja, men alltså det här är ju bland det värsta man kan ställas inför.
Ja.
Alltså att man vet att det går någon lös där ute och att våra barn inte är trygga helt enkelt. Och det dessutom inte finns jättemycket att gå på. Det fanns ju ännu inga liksom egentliga vittnesiakttagelser som hade gjorts.
Mm.
Så att det man gjorde då, det var att man förstod att vi måste sätta samman någon form av specialutredningskommission. Och det gjorde man. Så man kallade på folket från Moskva. Och det var då fråga om erfarna liksom, mordutredare och en rättsläkare. Och det var ett helt team som man satte samman.
Mm.
Och här blir det en paus i Chikatilovs killing spree. Och då börjar man fundera på, har han fått kalla fötter? Eller vad är det som har hänt? Har han tagit livet av sig möjligen? Eller kanske till och med eller flytt från landet? Men så kommer sommaren 1983, och då anträffas ytterligare en kropp. Och det är nu en 15-årig flicka som man hittar, även hon mördad i Rostov. Vi är fortfarande i samma stad, och nu förstod man då att den här mördaren var igång igen. Och det första man tänker då är att det kommer bli fler. För att det är så det ofta funkar i de här fallen. Har man då haft den här avkylningsperioden, sen byggs ju liksom den här lusten, eller vad vi ska kalla det, upp. Och fördämningarna liksom brister, och det blir ofta flera såna här övergrepp. Oavsett det handlar om mord eller våldtäkter eller vad det nu kan vara fråga om. Mycket riktigt, ytterligare 5 barn och unga kvinnor anträffas nu på kort tid mördade. Och det här bygger ju upp en enorm stress i den här byn, i landet, i den här poliskåren, i utredningsgruppen. Nu börjar liksom pressen från omgivningen bli väldigt, väldigt stor. Så vad gör man då? Jo, man testar det här med att göra en gärningsmannaprofil.
Mm.
Och då får vi komma ihåg att nu är vi på 80-talet, så det här var ju liksom lite i sin linda. Och inte en metod som var särskilt vetenskapligt beprövad heller. Men i vart fall, man kom upp med en profil som gjorde gällande att det var en pedofil man sökte. En person med ett lågt liksom, socialt kapital. Man såg framför sig att det här var en person som inte hade några egentliga sociala kontakter. Som var i vart fall välfungerande. Man trodde att det var fråga om en psykiskt störd person. Och att han skulle vara tidigare straffad och kanske till och med hade avtjänat fängelsestraff. Mm. För hur skulle man annars kunna tänka sig att en person som kan döda så besinningslöst unga människor, hur skulle en sån person kunna fungera normalt i samhället? Det framstår ju som fullständigt absurt. Eller vad säger du, Lena?
Ja, man vill ju i alla fall, efter att jobba som polis i 15 år, man vill ju gärna tro det. Att människor som är så här onda, liksom ser onda ut och beter sig konstigt i samhället varje dag. Men det har ju jag och många andra poliser fått erfara, att de kan vara tämligen välfungerande, många i samhället. Och lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde.
Mm.
Så att jag vågar inte säga att den här personen, att de hade rätt GMP.
Nej, och det slår mig nu. Alltså den första som kommer upp för mig när jag tänker på den här kategorin då av kriminella, det är ju Ted Bundy.
Ja.
Han var väl charmörernas charmör, vill jag på säga.
Absolut.
Mm. Vad gjorde man här då? Jo, man börjar nu titta på dömda, alltså andra brottslingar, kända sådana, utifrån den här profilen man hade tagit fram. Och det sägs då att man höll extremt tuffa förhör med många av dessa. Så man betade av liksom alla de här på en lång, lång lista.
När du säger tuffa förhör och vi pratar Ryssland på 80-talet, ja, jag får någon form av bild framför mig.
Ja, alltså ett antal av dessa tog sitt liv. De som, alltså det var ju så här, det man ville försöka bekräfta här nu, det var ju alibin hos de här individerna. Mm. Och hade man inte säkra alibin, alltså det var nog rätt tufft i den här situationen. Samtidigt ska sägas, genom att man betade av den här långa listan av kända förbrytare, så klarade man också upp en stor mängd andra brott. Mm. Både sexualbrott,
okay,
de liksom åkte med. Ja, men hur den är så fortsätter mördandet. Fler kroppar anträffas och i samband med att en 10-årig pojke anmäls försvunnen så är ett vittne som kontaktar polis och uppger att den här personen har sett då en mansperson dra en pojke in i ett buskage i anslutning till återigen en busstation.
Mm.
Och tack vare det här vittnesmålet då så fick man ett signalement på en mansperson. På den här brottsplatsen gjorde man också ytterligare ett fynd, nämligen ett skospår. Så nu hade man då sperma, skospår, hår och faktiskt ett hyggligt bra signalement. Men det hjälpte föga. För att under det följande året, och nu är vi alltså under 1984, så sker ytterligare 15 fall. Och nu är det ju stressigt på riktigt. Alltså nu är det lite kris i den här poliskåren, kan man säga.
Mm.
Så ytterligare 15 fall och alla uppvisar samma modus. Och man kan ju tycka då, nu har inte jag gjort slagningarna på Rostov. Jag vet inte hur stor den staden är. Men man kan ju försöka sätta sig in i vad som händer med människor som bor i den här staden när det här mördandet liksom aldrig tar slut.
Nej, det är lite som tv-serien Morden i Midsommar. Man undrar om det finns någon levande människa kvar.
Ja.
Till slut. Nej, men vad hemskt. Och det här pågår då, nu har vi bara kommit 3 år och han fortsätter hela vägen till 90-talet.
Mm. Det gör han. Men han kommer att göra ett uppehåll som är lite längre. Men nu 1984, då inser man att nu får vi liksom kräma på med allt vad vi har. Så nu skickade man ut all polispersonal man hade civilt i första hand, för att helt enkelt aktivt försöka stöta på den här personen. Och av en slump så registrerar man faktiskt en mansperson, återigen vid en busstation. Och det här är då Chikatilov. Han har, när han påträffas, i en väska kniv och rep. Och han beter sig väldigt mystiskt, så att de har egentligen inget konkret liksom att gå på. Det är bara mer eller mindre en magkänsla, helt enkelt. Men man tar in honom och man tar blod från honom. Och när de tittar närmare på honom så visar sig att han har faktiskt varit misstänkt för ett mord redan 1978, men friades från det. Det var en annan person som dömdes för det mordet och också avrättades. Och den gången, 1978, så var det fråga om en 9-årig flicka som när hon anträffades var väldigt, väldigt illa tilltygad. Och där hade man säkrat sperma. Och då tänker man så här, aha, kan det vara så att fel person dömdes för det här mordet 1978? För det var också så att Chikatilo faktiskt gick in ganska väl på det signalementet. Mm-hmm. Så nu gjorde man ju då en koll mot hans blod och jämförde hans blodgrupp mot den sperma som hade anträffats. Men det stämde inte. Och det var ju naturligtvis ett bakslag. Mm. Så att, men man tyckte ju då att han var intressant för det här, så att han var liksom inte avfärdad, men de kunde ju inte binda honom till det här. Chikatilos blodgrupp gick inte in på den grupp som man hade hittat i sperman som hade anträffats på de här brottsplatserna. Och man försökte ju ändå att binda honom till något av de här nu 20 eller 25 morden som hade skett. Sen var det så att man förhörde även då hans fru naturligtvis. Och hon kunde ge honom alibi för flera av de här morden. Och tyvärr så har de liksom ingen annan utväg då än att släppa honom. De har inga grunder att hålla honom kvar helt enkelt, frihetsberövad. Och vad händer då, tror du?
Då får man släppa ut han igen.
Ja, och då fortsätter mördandet.
Ja, såklart.
Ja. Och nu någonstans så tänker man så här, men den här profilen som vi har lagt upp...
Stopp och belägg. Spanaren i mig. Ja. Om man har plockat in en som faller väl in på signalement und so weiter och hittas vid busshållplats med rep och kniv. Mm. När man släpper ut honom så hoppas jag nu att Jingheden, hon fortsätter berätta sin story, också berätta att de har cirka 5 spaningsgrupper på honom dygnet runt.
Nej.
Nu kan du fortsätta så får jag höra.
Inte riktigt än. Men ganska snart så kommer man upptäcka att det kan vara en bra grej.
Ja. Okej, okay. Ja, jag sitter
först,
still.
Ja, det som först ska hända är istället att Alexander Butchanovsky, en etablerad och mycket begåvad psykiatriker, kopplas till utredningsgruppen. De sa till honom, varsågod, här har du alla ärendehandlingar. Titta på dem, fundera på om det är något som inte stämmer i den här profilen som vi tog fram för några år sedan. Mm. Och ambitiös som Butchanovsky var, så läste han igenom alla ärendehandlingar. Och bara en vecka eller något senare, det gick väldigt fort för honom att konstatera i alla fall att den här profilen som man har jobbat utifrån inte stämde alls.
Nej.
Istället då så presenterades profilen man, runt 50 år. Gammal, ostraffad, troligen välutbildad, eventuellt med familj, boendes. Men däremot så läser han in i moduset nu, för det har man ju tidigare spekulerat i då, att han skulle ha en pedofil dragning. Han är helt med i den tidigare profilen rörande att han har någon form av sexuell dysfunktion. Men psykiatriken är mer inne på att det är fråga om impotens. Han såg liksom en symbolik i det här massiva knivhanterandet, knivmördandet, knivsticken. Och att kniven på något sätt skulle symbolisera hans penis helt enkelt. Det var så
och
han...
att han stympar deras kön.
Mm, exakt. Mm. Och dessutom då så bekräftas ju fynden av sperma att han dödar för att få sexuell tillfredsställelse. Han drog också slutsatsen att den här mördaren inte hade några egentliga preferenser rörande egenskaper hos offren. Han var ganska oselektiv egentligen. Nyckeln för honom var att få utöva sin makt. Han drog också en annan viktig slutsats efter att ha gått igenom alla de här ärendena, och det var att det troligen var fråga om en handelsresande person. Eftersom de flesta av de här brottsplatserna var belägna nära liksom transportknutar, eller vad man ska säga. Nu går man ur huset. Det publiceras tidningsartiklar. Det blir påtryckningar mot den här utredningsgruppen. Nu måste han gripas. Och vad händer då? Morden upphör. Igen. Han har gjort en lite längre paus tidigare ju under sin karriär. Och nu händer det då igen. I flera år så sker inga mord. Och då återigen så funderar man på, kan han ha dött? Han fått kalla fötter, flyttat och allt det här. Men så, 1989, så hittas ytterligare en pojke, Alexander, 8 år gammal, död och lemlästad. Nu sätter man upp kameraövervakning på busstationer, på tågstationer. Man skickar ut all polisiär resurs som egentligen finns. En polisman i tjänst gör en dag här en rutinkontroll av en individ som råkar plötsligt dyka upp vid en tågstation. Och den här manspersonen är då skadad i ett finger. Och han stämmer liksom inte in. Du vet det här med tiden, platsen. Alltså han kliver ut ur en skogsdunge iförd liksom kostym. Det såg inte ut som att han var en klassisk bärplockare, om man säger så.
Små avvikande pusselbitar.
Ja. Man gjorde en rutinkontroll på honom. Det var Chikatilov. Men man fann ju ingen anledning då att ta in honom. Man hade ju inget konkret. Förrän en vecka senare, när man anträffade då det 36:e offret nära den plats där han hade identifierats. Och nu grips han. Och nu är vi då på 1990-talet plötsligt. Och det här har då pågått under en 10-årsperiod ungefär.
Mm.
Chikatilo ville först inte erkänna någonting alls. Han var extremt bergfast. Eller han var bergfast vid att han hade ingenting med detta att göra. Då skickade man in psykiatriken igen. Och lät honom hålla förhör med Chikatilo. Och han lyckades faktiskt öppna honom, så att säga. Så han erkände då inte bara de här 36 morden, utan han erkände också ett stort antal andra mord som ännu inte var kända för polisen ens.
Mm-hmm.
Så han erkände 56 mord. Man kunde verifiera 53 av dem. Och han erkände mordet 1978 som faktiskt en annan man hade både dömts för och avrättats för.
Vad var svaret på att det inte blev någon träff på sperman då, på honom?
Precis. Det visade sig att Chikatilo hade en lite annorlunda biologisk avvikelse.
Mm-hmm.
Och det här heter något fint namn som jag inte kan här och nu. Men det innebär konkret att för att man ska kunna bestämma hans blodgrupp så måste man titta på blod och inte på sperma.
Mm-hmm.
Det kan alltså avvika eller skilja. Så det man får ut vid en spermaanalys är inte överensstämmande med hans faktiska blodgrupp.
Fattar. Gud, vilken story.
Ja, det är faktiskt ett intressant case. Jag tänkte bara, innan vi går in på lite mer faktabaserade grejer kring det här, så tänkte jag bara kort summera vad man fann när man gick tillbaka och tittade på hur hans liv hade sett ut.
Mm.
Han beskrev sig då som mobbad under sin uppväxt, som en person med fysiska handikapp, vilket försvårade för honom i kontakten med kamrater och andra. Man tittade på hans sexuella historia, och då fann man att han vid 15 års ålder hade haft sin första då sexuella erfarenhet där han övermannade och våldtog en ung flicka. Och under den här brottningsfasen då, som tydligen lär ha uppkommit, så fick han utlösning. Mm-hmm. Och det här ska han ha upplevt som oerhört förutmjukande. Och man kan tänka sig att det här kanske blev då liksom kopplingen någonstans mellan sex och våld helt enkelt. Han lyckades ju gifta sig trots då sin sexuella dysfunktion, och han lyckades få 2 barn med henne, och han arbetade och hade, ja, men han betraktades ju då som en ganska etablerad person i samhället trots allt. När man tittade på offrena mer ingående, så var många av de yngre kvinnorna visade sig vara prostituerade. Och han beskrev då att han försökte få ha sex med de här kvinnorna först, men misslyckades till följd av impotens. Och det här förstärkte ju då tron att den här kniven som han använde i alla sina mord symboliserade på något sätt då den här, ja, uteblivna erektionen helt enkelt. Och när man funderade på, han var ju lärare i ryska som jag sa inledningsvis. Men då visade det sig att precis före de här morden, den här mordvågen drog igång då i början på 80-talet, så hade han blivit avskedad. Och det berodde på att han misstänktes för att ha förgripit sig på flera av sina elever. Och istället så började han resa i tjänsten. Han var handelsresande. Och det stämde ju ganska bra liksom med hans rörelsemönster och det modus man liksom senare såg. Så att, ja, jag tycker det är ett intressant case, för att det är många av de här pusselbitarna liksom som man får svar på faktiskt. Mm. Man kan förstå lite grann hur hans personlighet faktiskt utvecklades.
Ja, intressant att följa deras polisiära arbete också. Jag reflekterar att jag tycker att det tar jävligt lång tid allting de skulle göra. De satte in liksom de här stora resurserna fan 10 år för sent, kändes det som.
Ja, men verkligen. Man kan ju tycka liksom att om man anträffar ett barn brutalt mördat. Mm. Det ska väl nästan räcka, kan man tycka.
För att öppna dammluckorna på en gång.
Men återigen, vi får inte glömma bort heller när det här utspelar sig.
Exakt.
Och hur det såg ut
och var
då. Och var. Exakt.
Bra, Anna. Jätteintressant case. Nu är det hög tid för kisspaus för oss alla.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och
Design. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag, och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas krimpodd. Det är avsnitt 119, och Anna har precis tagit oss igenom ett ruggigt case, slaktaren från Rostov, som blev dömd för 53 vansinniga mord.
Mm. Det är ju helt sinnessjukt.
Ja, det är det faktiskt. Men som jag sa innan pausen också, hade det här hänt i dagsläget så tror jag inte att det hade tagit 10 år innan dammluckorna öppnades och man började sätta upp kameror och så vidare. Det hade inte samhället tillåtit.
Nej, alltså det där fascinerar mig lite grann. Alltså vi var ju inne lite grann på det här före pausen, att det här då äger rum i liksom forna Sovjet, eller forna, så vi är ju ändå i slutet på 80 eller början på 90-talet. Har du någon idé om vad det är som händer när den här, om man nu kan kalla det lamslag, alltså det var väl inte lamslag, man hade väl helt enkelt inget att jobba med, men så har du någon idé om vad det var som gjorde att det var så svårt att mobilisera tidigt och snabbt?
Alltså spontant känner jag ju att det systematiserade och ordningsamma utredningsarbetet lite tagna på sängen. Mm. Kanske hade dålig erfarenhet av den här typen av gärningsperson, den här typen av dåd. Man kanske använde arbetsmodeller och metoder som funkar bra på andra typer av brott och våldsbrott. Det känns ju som att man har vevat ganska brett här och kanske inte mobiliserat riktigt på rätt sätt tillräckligt tidigt.
Mm.
Jag tänker... Rätt mycket känslor inblandat också skulle jag tänka
ja,
mig.
Ja, det är klart. Naturligtvis. Men jag tänker också... För det är så här, ska vi prata lite bara karaktäristik kring de här förövarna? Jag tänker att en försvårande faktor i det här kan vara att det finns liksom ingen typisk gärningsperson.
Nej.
De här individerna varierar sett till personlighet, kön, modus, ja, alla de här faktorerna.
Det blir väldigt svårt att leta efter någon om man inte har en aning om vad man letar efter. Eller ännu värre, man har bestämt sig för vad man letar efter och det är fel.
Ja, precis. Det där tycker jag vi ska prata om i ett helt separat avsnitt. Ska vi inte ägna ett eget avsnitt kring detta och hur man kan utreda de här ärendena?
Mm. Jag håller helt med. Ärendet var så intressant och vi har så mycket att säga. Jag till exempel har ju fått spana på en seriemördare under ganska lång tid. Polisens metodstöd för att utreda grova våldsbrott finns ju i Sverige. Så att istället för att lägga i sexans växel och börna över de här så... Kör vi nästa torsdag, vi kan se redan nu. Nästa torsdag fortsätter vi och prånglar oss igenom seriemördarnas väsen.
Och kanske seriebrottslingarna egentligen. För att
ja.
Jag får också dra paralleller till. Jag har varit ute och försökt locka till med en serievåldtäktsman i Örebro på cykel.
Ja.
Det är liksom samma utredningsmetodik faktiskt.
Ja.
Men bara för att avsluta... Våra seriemördare för det här avsnittet så tänker jag skulle bara vilja dra lite grann. För jag tror att många tänker så här, hur fungerar de här personerna? För jag var inne lite grann nu på att man å ena sidan föreslog när det gäller Chikatilov att det här skulle vara en pedofil, en ensling, en psykiskt sjuk person och så vidare. Mm. Och det finns faktiskt lite forskning här och det tycker jag. Väldigt mycket om.
Verkligen.
FBI har tittat en hel del på de här olika personlighetstyperna som man kan lite grovt gruppera seriemördare i. Mm. Är du intresserad?
Jag är intresserad av allting som FBI håller på med. Känns det lite som att FBI är det dit man går när man söker forskning om sånt här?
Nej, det skulle jag, alltså spontant skulle jag säga nej. Jag skulle spontant vilja vända mig till universitet och sådär. Men jag vet ju samtidigt att de har lagt mycket krut på i alla fall den här typen av forskning. Så här tror jag att de är ganska långt fram. Det är ju så här, för att kunna beforska det här överhuvudtaget så måste du ju ha tillgång till fallen.
Exakt.
Och det här är ju inte helt lätt att, så att säga, för vem som helst få ut och kunna beforska. Nej. Så jag är väldigt tacksam för att de har gjort det. Men i vart fall så har de kartlagt det här och de visar på att det finns tre olika personlighetstyper involverat här. Dels den organiserade seriemördaren, dels den desorganiserade seriemördaren och dels den komplexa seriemördaren.
Förlåt, men det kändes ju nu som att du kategoriserade de tre människotyperna som finns. Den organiserade, den desorganiserade och sen så Ljungdahl, den komplexa.
Ja,
det här har ju ingenting med seriemördare. Du har ju läst en forskningsstudie av Homo sapiens.
Ja, du har en poäng. Du har en poäng, Ljungdahl. Ja. Den organiserade förbrytaren, den kännetecknas av ett högt IQ. Eller högt, men över genomsnittet, säger man. Mm. Högintellektuell ofta. De här människorna planerar sina brott extremt väl. De är inte heller sällan sofistikerade i sitt tillvägagångssätt. Här har vi till exempel Ted Bundy som snodde upp armen i Mitella och sökte upp unga kvinnor för att få hjälp. Och han lyckades ju få med ett antal då till sin bil och in i sin bil och sen förde han ju bort dem och hade ihjäl dem helt enkelt. Så att det här får man ju känsla av att det här är en grupp extremt välplanerande kriminella element. Sen har vi då den här andra kategorin, de desorganiserade. Och de har egentligen den raka motsatta profilen, skulle man kunna säga lite förenklat. De kännetecknas av en låg intelligens med ett IQ då under genomsnittet, och de är betydligt mer impulsiva i sitt sätt att agera. Och medan då den organiserade mördaren liksom söker oftast ett specifikt offer, så agerar den desorganiserade mer på impuls. Alltså att man tar tillfället när det kommer, så att säga. De bryr sig inte heller så där vansinnigt mycket om hur man ska göra sig av med kroppen. Det är som att det finns liksom ingen riktig plan för det. Eftersom man agerat på impuls, så har man inte heller funderat på hur man ska försöka undgå upptäckt här. Och de attackerar då liksom mer utan förvarning, helt enkelt, och utför då de ritualer som de, alltså deras preferenser helt enkelt, styr dem, skulle man kunna säga. De är inte så noga med att dölja sina spår. Den organiserade typen är betydligt duktigare på att förvilla utredningen. Det här att stagea brottsplatsen som vi har pratat om tidigare. Kanske plantera ett självmordsbrev bredvid offret och alla de här bitarna. Till skillnad då från den här desorganiserade. Men sen finns ju då liksom lite en flytande skala här. Det förekommer att man så att säga går från att vara organiserad till att bli allt mer desorganiserad. Det här är ju trots allt människor som ska fungera utanför sitt liksom mord, vad ska man kalla det, bubbla. Alltså de har ju ofta jobb och relationer och allt det här. Och det är klart att de påverkas av stress till exempel, vilket gör att även en extremt organiserad mördare kan övergå till att bli då mer osorterad, om man får uttrycka sig så.
Jag gör en koppling.
Ja.
Sånt här tittar ju vi på när vi gör såna här hotbildsbedömningar, när vi sitter med bedömningsinstrument och plockar in folks handlingar. Mm. Och då man kikar över tid så kan man se att en person som är ganska organiserad, skriver på ett visst sätt, använder en viss nomenklatur, vissa tidpunkter och sådär, ganska förutsägbar. När den personen, när man ser i sina bedömningsinstrument, när man får in nya, om det kan vara brev eller hälsningar eller samtal, vad det nu är, när man stoppar in nya nycklar, då kan man se över tid att de ändrar sätt.
Är det den sjunde nyckeln?
Den sjunde nyckeln? Ja, men när de kanske börjar skriva på ett annat sätt, eller det är en tätare periodicitet eller någonting annat. Det ger ju oss verktyg och ändra beslutsunderlaget. För det, då är det antingen att personen är utsatt för någon viss affekt, att personen är ännu argare, eller att det är någonting. Och utifrån det kan man behöva göra nya åtgärdsförslag för vad gör vi nu då? För att nu har personen gått från att bli organiserad till att bli ganska forcerad eller ilsk eller något sånt där. Och då behöver man kanske matcha det med lite olika åtgärder för att skydda den personen som då är drabbad. Det är väldigt komplext att bedöma en sån person.
Ja, det förstår jag. Men kan man då se om det är någon isolerad händelse, så att säga, som bidrar till den här övergången från att vara då organiserad och hålla, alltså, för det är ju så här, man läser på om de här seriemördarna som är organiserade. De håller ju också ganska god koll på vad som händer i sin omgivning. De följer utvecklingen i media. De finner ju ofta en lust i, till och med, att liksom dra snuten bakom örat, så att säga. Eller vad säger man? Bakom ljuset.
Dra snuten vid näsan.
Vid näsan, men, ja.
Ja, för att enkelt svara, ibland så vet man ju vad det är som utlöser den ändringen. Det kan ju vara någonting som då den man då ska skydda har gjort eller sagt, eller har tagit ett beslut eller avvisat, eller personen har inte fått ett jobb som hen har sökt eller något sånt där. Så just ibland det. Vet man ju precis att nu kommer det nog ändras. Ibland har man ingen aning om varför det ändras, kanske inte ens får reda på det, och ibland får man reda på det i efterhand att aha, här såg vi en stor skillnad. Vad var det som hände här? Får man nästan söka i ja, man får göra då olika typer av informationsinhämtning för att sen lista ut, okej, det var det här som hände. Och då kan ju den förklaringen i sig vara lugnande. Mm. Att det har ingenting med det att göra. Just men det kan också vara värre. Och om det är fler personer som drabbas och alla upplever samma ändring, då minskar hotbilden mot den man försöker skydda. För då sprids grasen, han är arg på alla helt enkelt.
Ja, jag förstår.
Ja. Ja, men man kan plocka mycket ur det.
Ja, men jag förstår. Jag tycker det är faktiskt det är ett väldigt intressant sätt att se på de här individerna, tycker jag. Det är fascinerande, för att det är också så där, de här som är då mer organiserade och välfungerande, om man får säga så, de beskrivs ju ofta som väldigt charmanta, som socialt välfungerande, och de lyckas ju ofta hålla sig, liksom flyga under radarn ganska lång tid. Men det lyckas ju faktiskt även den oorganiserade med ofta. Det finns ju någon slags slughet, eller hur man nu ska förhålla sig till det, även hos de här som är betydligt mindre organiserade i sin personlighetstyp.
Ja, och personer som är oorganiserade, det kan man ju se på sina vänner. Ursäkta, de som kanske inte, jag har inte så många seriemördarvänner, men det finns ju personer som utifrån sett kan se ganska oorganiserade, slarviga, flummiga ut. Men när man lär känna dem så finns det en knivskarphet som inte går att, det är bara det att för ögat så ser jag inte det, utan det finns en, jag brukar nästan känna tvärtom, människor som är så jävla organiserade och pedant och så vidare. Min erfarenhet är att där är mer kaos på insidan. Och
intressant.
De som har lite nutty professor style, det är en ganska bra ordning på insidan. Det är min egen absolut icke-evidensbaserade teori.
Jag ska bara nämna en sak om den komplexa personlighetstypen. Jag tror inte jag sa att det är alltså de som har en kombination av både hög grad av organisation men också desorganisation. Det kan då handla om att man kanske är organiserad i sitt val av offer. Att man har en specifik preferens. Men man är desorganiserad när det gäller hur man ska hantera kroppen och brottsplatsen och allt det där.
Ja, Anna. Det här kommer vi behöva nysta vidare i nästa torsdag. Ja, bara för att ni ska få ett litet smakprov vad vi ska prata om då, så kommer vi fortsätta prata om offren. Alltså, finns det gemensamma faktorer? Vad är det som gör, vilka offer de väljer? Jag kommer berätta om hur det är att spana på seriemördare. Lite kopplat till säkerhetstänk. Eftersom personen per se är en seriemördare. Och hur man tänker då. Vi ska prata lite om orsaker, psykopatologi. Kanske ägna lite åt varför vi tror att man blir så här och inte. Vad finns det miljöfaktorer? Kan det vara knas upp i hjärnkontoret som påverkar det hela? Och sen ska vi komma in en hel del på hur svensk polis jobbar med det här. Jag har nämnt PUG. Det är metodstöd för utredning av grova våldsbrott. Inte bara mord, utan alla grova våldsbrott.
Spaningsärenden, ska vi tillägga.
Exakt.
Och jag skulle vilja också prata lite grann då om dels med gärningsmannaprofilering, men också geografisk profilering. Skulle man kunna kalla det gärningsmannaprofilernas lilla syra?
Ja, det tycker jag. Du kastar upp den i luften och så fångar vi den nästa torsdag.
Ja, det tycker jag. Det låter utmärkt.
Ja, jag kommer alldeles strax att brinna av på en rövhatt.
Oj, det ser vi fram emot, Lena.
Men först, Anna, har vi någon samhällsinformation?
Ja, det är klart vi har. Herregud. Vi vill ju lotsa våra härliga lyssnare och medlemmar av ÖMDK-familjen rätt in på Instagram. Till Ljungdahl och Ginghede. Och har ni tankar och frågor eller funderingar, så går det utomordentligt bra att mejla oss också på ljungdahl@gmail.com. Men nu kan jag inte hålla mig längre. Nu får du brinna av.
Lenas rövhatt.
Jag ska ta dig med på en liten resa, Anna.
Oh.
Vi ska till Sibylla i Rättvik.
Oh, vad får jag?
Två smala.
Eller vad det heter.
Nej, två smala i papper. Nej, jag var där när jag var på väg hem från min stuga och överhörde ett samtal.
Jassa.
Och detta fick mig att brinna av. Och jag vet inte vad du står i det här. Det här kommer bli intressant. Jag kanske kastar en arg och rädd igelkott rätt upp i ballongfabriken här nu. Eller så är du på min sida.
Try me, baby.
Ja, då sitter det en tjej med barnvagn. Mm-hmm. Hon har mest troligt fött barn för inte så länge sedan.
Och ja. Jag imponeras.
Alltså min Sherlock. Analytiska förmåga on fleek.
Ja, förlåt. Kör.
Nej, hon sitter alltså och pratar med en annan kvinna. Som mm-hmm. mest troligt kommer att den vägen vandra inom, låt säga, 2 månader.
Ja. Yeah.
Hon var stadd i grossess.
Hon var i den tredje trimestern.
Ja. Mm. Och den kvinnan som redan har förlöst för avdömer jag som moderkaksfolket.
Åh! Oh! Sluta. Så åt hon moderkaka?
Nej, inte as we speak. Inte liksom där och då. Men jag tror fan att hon var en... Alltså, kan vi prata om en kategori födande kvinnor? Alltså, de här människorna. Hon satt och sa saker som att... Jag kan lova mig att hon hade någon jävla doula som stod och nynnade någon delfinsång när hon sket ut den här tresitssoffan ur snippis.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Men alltså... De säger ofta saker som man säger, nej, men moderkakan är livets träd.
Ja, men
den kan vi typ äta upp.
Nej, eller moderkakan är skräp. Den ska slängas.
Åh, jag älskar att du är på min sida. Då behöver jag inte frisera nu, utan då kan jag bara låta dammluckorna öppnas.
Öppna dem.
Nej, men alltså, de spikar upp moderkaka på någon jävla drivedskonst och skickar upp på köksväggen. Laga säkert soppa på bröstmjölk. För att det är så naturligt. De säger såna här saker som att...
Alltså, det är helt
befint. Alla århundradet... Alltså, förr i världen, då gick man ju ut och satte sig under en gran och sköt ut den här jävla slalompjäxan. Eller vad det nu är. Det känns ju så. Nu har ju både du och jag fött barn.
Ja, och dessutom ska de liksom shame-blama alla kvinnor som väljer att ta... Som jag själv, till exempel. Som vill ha... all form av bedövning och problemlösning under resans gång.
Nej, men bedövning, Anna, det är ju jättefult. Nej, om du bara sätter ditt varmt bad och typ masserar ditt chakra lite grann och låter någon stå och fila på någon drömfångare i ett hörn, då alltså, smärtan är naturlig, Anna. Du måste embracea den.
Men alltså, det där, jag förstår inte det här.
Just att en nyförlöst kvinna sitter och kör den här harangen för någon som ska... Och då känner jag bara, gå inte på det här nu. Utan åk med, inse att från att ungen vill komma ut ur din kropp till att ungen är ut ur din kropp, då är det bara att åka med. Du kan skriva ett 7 kilometer långt brev. Och där du då skriver, jag vill lyssna på Per Gessle. Och jag vill att alla sköterskor i rummet har röda tröjor på sig. Och det vore toppen om jag fick Haribo-nappar som är gröngula. För det har jag alltid önskat mig när jag födde barn. Så kan du inse att det som kommer hända när du kommer in i det här rummet, det första som kommer hända är att du kommer bajsa på dig, mest roligt. Sen kommer du fräsa åt 5-6 olika människor. Eller så kommer du inte känna någonting alls. Svaret är, du har ingen jävla aning som vad som kommer hända i det här rummet, utan det kommer krypa in en liten jävla alien i din kropp och bestämma över alla dina kroppsöppningar. Och sådär. Och om det finns smärtlindring till buds och du känner smärta, då skulle jag föreslå att du kanske överväger att ta smärtlindring istället för att lyssna på delfinskrik.
Men alltså, jag har fler aspekter kring det här. Jag bryr mig ärligt talat inte jättemycket om någon vill byta ut fredagstacosen till moderkaka med lingonsylt eller någonting annat. Det skiter jag faktiskt i. Men jag har väldigt svårt att förstå att man skulle vilja utsätta dels sin egen hälsa och sitt barns hälsa. För det kan jag ibland känna att man faktiskt är inne och tafsar lite på. Om man nu, låt säga, vill föda hemma, kanske... 20 mil från närmsta sjukhus till exempel. Det är en punkt som jag känner väldigt, väldigt starkt för.
Ja.
Det andra i det här är att men visst, föd du kan hålla en kott matte i varsin hand, bita i en filt eller göra vad du vill. Jag bryr mig inte om det, men låt mig få föda hur jag vill. Lite ja. Så.
Ja, ja, gud ja. Alltså om det är någon som vill sitta och vagga i en pool med någon eterisk olja utspill där.
Ja,
be my guest. Men det som hände här på Sibylla i Rättvik, det var ju att den nyförlösta kvinnan satt ju och egentligen bara slängde på olika saker på hon som inte var, liksom hade gjort det än. Och försökte liksom tala om vad som var fint och fult. Vad som var rätt och fel. Alltså jag har ju en kompis. Den här lilla äckliga delen av navelsträngen som sitter kvar på ungen när man kommer hem, som ramlar av, som man får passa sig ut och djur springer.
Ja, det är något dött litet stycke.
Du har inte sparat den då i en liten sånt här krus där man sparar första tanden så att den ligger i en sån här lite med lock?
Sluta nu. Lägg av. Gör folk detta?
Alltså, vissa.
Jag skulle vilja
nu utse veckans rövhatt till alla er som åberopar att det naturliga skulle vara bäst när det kommer till att föda barn. Jag skulle vilja hävda att det som passar dig bäst när det kommer till att föda barn är bäst. Sen om det är upp och ner i savasana, under djup drog
påverkan.
Eller någonting annat. Be my fucking guest. Men håll det för dig själv.
Ja, exakt.
Sitt och skriv dina kilometerlånga brev om saker som aldrig någonsin kommer hända i det där rummet. Och bli bara förvånad när du bajsar på ungens huvud det första som händer.
Ja, det är en jävla stämningsfull upplevelse det där ändå.
Ja. Och sen kan du mula in den här mackan i käften på dig själv efteråt. Och sen är det bra med det. Det var allt från Barnjournalen den här veckan. Vi får se vad jag brinner om. Jag hade tänkt ha en annan rövhatt idag, men den här låg liksom, den låg på min lupp.
Ja, jag förstår. Ja, men efter det här besöket till Sibylla i Rättvik så förstår jag att hemresan blev lång, så att säga. Det här upptaget din tankeverksamhet.
Nej, men det är ett jävla ovett att hålla på det där sättet.
Ja, men framförallt, ja, men det är just det där man ska pådyvla andra grejer. Mm. Nej, shame on you.
Shame on you. Rövhatt på dig. Mm. Och precis som du sa, det här är en av de sakerna som irriterar mig mest vid det. Du utgår från scenariot att allt kommer gå bra och ungen kommer må bra. Ja. Då kan du sitta på en jävla fjälltopp och yla. Men säg att du får ut en unge eller att du behöver ett urakut snitt. Mm. Eller ungen inte andas och så vidare. Då kommer den jävla fjälltoppen göra jack shit för dig. Mm. Och framförallt inte för ditt barn. Och då är du en, vadå Anna?
Loser!
Rövhatt.
Ja.
Det var allt för den här veckan tror jag. På måndag är det veckans spaning. Innan det är det lördag och då livear vi på Instagram precis som vanligt, 11:15. Och nästa torsdag, då ta mig fan, blir det mer seriemord.
Ja, det blir det.
Mm.
Det blir spännande.
Ha det bra.
Ha det.
Bye.
Bye.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.